Jag inleder med att dela med mig av mitt fysiska tillstånd. Många som har undrat hur jag mår om jag är coronasmittad. Jag kan säga att det var ett negativt besked. Jag fick detta strax innan vi tryckte på räck här. Alltså ja. Ingen coronasmittad Bengtsson.
Det är första gången som vi spelar in tillsammans då på 3 veckor, va?
Mm.
Då reagerade även negativt på det negativa beskedet, gissar jag.
Med bestörtning.
Ja.
Jag vill ju ha detta skitet avklarat.
Ja, det har du inte.
Det har jag inte.
Det kommer vara mycket tester på... Jag spelade tennis igår med Gustav Svenssons lillebror.
Mm. Du har spelat tennis med Gustav Svenssons storasyster också, va?
Ja, precis. Det är creepy, jag går igenom hela familjen. Mm. De är 4 barn och alla var väldigt duktiga på idrott. Och även Gurra tror jag spelar ett bra tennis. Men då berättade hans brorsa då att nu har Gustav åkt till Disneyland. Vad ska han göra där?
Han har köpt Stora Jocke-kortet.
Ja, kanske han kan få det gratis.
Han är in for a ride, kan man säga.
Ja, han har ju då åkt dit med sitt lag, Seattle Sounders. Precis som alla andra MLS-lag.
Mm.
Och
NBA-lag.
Och NBA-lag, ja. Mm. Vet inte om alla hunnit komma dit än. Men det ska ju alltså spelas turneringar på Disney World. Där jag var som 9-åring
det
och åkte rides.
Det är klart att Johan och Enius, advokatsonen, var där som 9-åring. Ja. Var det den här Hole in One-resan?
Ja, precis. Då kunde vi dra upp mot Orlando. Det. Ja. Och nu har de alltså lottat gruppspel i MLS och sen slutspel. Exakt vad det är värt att vinna den där är väl lite svårt att avgöra. Det är prispengar, någon miljon dollar till det lag som vinner. Och som jag fattat det som, det är inte så att hela turneringen avgörs där på Disney World. Men man tar med sig de poängen in sen i säsongen, tror jag. Precis som Allsvenskan kör de ju vår höst och hade väl bara hunnit någon omgång innan coronan kom. Och jag läste lite säkerhetsprotokollet. Det är inte riktigt som i Allsvenskan. Betydligt mer rigoröst med väldigt mycket tester och säkerhet och så. Men alla lag, alltså alla MLS-lag och alla NBA-lag ska ju då inkvarteras på de här lyxhotellen som finns. Och de är ju inte få.
Nej.
Men ändå lite olika kategorier. Och man kan väl gissa det att NBA-spelarna... LeBron väljer rum före Adam Lundqvist i Houston Dynamos.
LeBron bor inte i stugbyn. Precis.
Nej. Nej, det var väldigt roligt om man gjorde det.
Ja.
Men jag såg att NBA är då uppdelade på x antal hotell. På det hotellet med finast pool. Där skulle Lakers bo. Där skulle Boston Celtics bo. Miami Heat och Clippers och några lag till. Och så var det något angränsande hotell där 7 andra lag skulle gå bo. Och så var det även med MLS-lagen tror jag uppdelades upp på 2 hotell.
Mm.
Dolphin Hotel och The Swan.
Uh-huh.
Jag har varit inne och kikat på rummen lite. Det låter ju väldigt sådär, ja, man blir ju sugen på att göra reportage bara för att skriva att det är en kalanka-turnering. Men de här kommer ju stå, Adam Lundqvist till exempel. Har vi 4 svenskar i MLS? Glömmer vi någon då? Mange Eriksson, han...
Så är det ju Sjöberg.
Ja, han är fortfarande Axel. I MLS. Ja, ja. Om vi inte har missat det. Och så är det ju då Anton Tinnerholm då.
Ja, just det.
Har vi glömt någon? Det kanske
eventuellt.
Vi har. Eventuellt. Gustav då. 5 kom vi på.
Men Mange Eriksson, vi har ju skrattat ibland åt den faktarytan som han förmedlade i Aftonbladet. Där han på frågan vad han hade... Vad var det nu? Han svarade,
vilken historisk tid skulle du vilja uppleva?
Ja, det var det andra världskriget. Han ville vara observatör. Mm. Det är ju ypperligt tillfälle för Mange Eriksson runt att vara observatör på Disneyland, Disney World.
Ja, det är enormt då i Disneys marker. Jag tror det är som 2 gånger Manhattan. Mm. Och de ska ju då spela sina matcher och träna på något som heter ESPN Sports Complex eller något. Och det här är ju rätt mycket för att just ESPN ska kunna visa sport i sommar såklart. Hade det varit kul att utrusta Mange Eriksson på riktigt och låta honom vara observatör för offside med en kamera och ett block? För han kommer ju då kunna röra sig med några av basketen och därmed USAs största stjärnor. Alltså man kommer, det är som en liten OS-by då, tänker jag mig. Fast ännu mer koncentrerat. Eller själv hade man väl gärna varit reporter där?
Absolut, det hade ju varit som en liten dröm nästan att gå runt där. Allting är ju så... Absurt får man väl ändå säga, ta i med sånt starkt ord. Men det känns som att det kan bli både sådär att fotbollsspelarna minglar och blir lite polare med basketspelarna. Och i all den här dödtiden, du vet, bara på ett mästerskap så pratar man hotelldöden och sådär. Här kan man tänka sig hur fan det är. Detta är, vi snackar 2 månader eventuellt här. Var borta från sin familj och går runt i den här rätt speciella världen.
Ja, rätt artificiellt.
Ja, och som jag förstått det så var det väl också så då att de som vanligtvis arbetar på Disney World, de ska då kunna också fortsätta arbeta här och passa upp då allt från då Mange Eriksson till LeBron med olika saker. Och kanske är det så att LeBron har lite större pondus mandat i att öppna Bergdalbanan än vad Mange Eriksson har.
Ja, om LeBron James, det är väl sagt så att de inte ska vara inne i själva nöjesparkerna. Ja. Tror jag. Och tanken är väl att de också ska öppna upp dem för vanligt folk. Mm. Och att de ska hållas åtskilda från de här idrottarna som är på det här ISPN-området. Mm. Men det är klart att, säger LeBron James att han vill åka berg- och dalbana, så kommer de att ordna det. Mm. Men det vore roligt om Adam Lundqvist eller Mange Eriksson kommer det kravet till någon generaler.
Ja, absolut. Är det så att någon känner Mange Eriksson eller Adam Lundqvist eller någon av de andra svenskarna?
Ja, vi känner ju Tinnerholm ganska bra.
Fan vad dålig. Men vi kanske själv ska fråga Tinnerholm. Ja. Han vill skriva lite där inifrån denna rätt då absurda värld.
Ja, det blir ju, alltså det har varit en speciell säsong redan, men det är ingen sommarledighet att tala om då. Och det är en turnering som inte är en låtsasturnering, men som är lite framtvingad. Mm. Så kan man väl säga i alla fall. Och sen är det inte som att säsongen tar slut. Då ska de ju börja spela som vanligt på höst igen. Mm. Så har man familj och barn och ta hand om och hjälpa till hemma. Så alla kanske inte mottog det här beskedet om Disney World. Man kan också, man tänker att du har barn. Jag vet inte om det är det roligaste som finns i världen. Men för en femåring så låter nog det som den ultimata drömresan. Ja. Att vi ska åka till Disneyland.
Ja, facetimea Gustav Svensson med sin partner och ja, så
pappa barn. Pappa ska åka till Disneyland.
Och så ser de i bakgrunden och så ser de en stor Kalle Anka-staty.
Ja.
Då blir de ju inte mindre pepp.
Nej, men jag undrar om många behövde ta det snacket med sina barn. Att jag ska åka, eller om de kanske inte ens säger att de ska dit. Ja. Pappa ska till Disneyland i men två
allt
månader.
Allt är stängt.
Ja, i alla fall för mig och Adam. Men kanske att en kille som heter LeBron får åka en del. Och så du får inte följa med och vi kommer inte ses på två månader. Mm. Jag gissar att en del bara har sagt att vi ska åka någonstans i öknen bara och spela. För det låter för frestande för barnen.
Mm. Johan, veckans avsnitt görs i samarbete med C More. Och på C More så kan man se alla matcher från Serie A och La Liga. I Serie A så kan du ikväll då, om man lyssnar detta, på detta den 24 juni, så inte Sassuolo. Vi snackar om det uttalades.
Vi tog hjälp av en så här röstapp.
Sassuolo.
Känns som att jag var ganska långt ifrån det korrekta uttalandet, men skit i det. För det är Atalanta Lazio också, och Roma Sampdoria. Och La Liga bjuder på Real Madrid Mallorca, Real Sociedad Celta Vigo och Alaves Osasuna. Sedan fortsätter det med en massa matcher i helgen från båda ligorna, bland annat Juventus Lecce på fredag, Celta Vigo Barcelona på lördag, Barcelona, och Milan Roma och Espanyol Real Madrid på söndag. Gå in på simon.se för att läsa mer.
Ja, och vi har väl lite färsk fotboll att avhandla möjligtvis här. Premier League har gått igång och du gissar jag avslutade din helg då med att se Liverpool spela 0-0 mot Everton.
Jajamän.
Nu är vi många som är nyfikna. Hur var upplevelsen?
Super rapporten.
Ja.
Sätta den nu, Jan. Nu kommer det.
Ja.
Nej, jag har väl varit lite sval inför att se på fotboll. Jag har...
Får jag säga att det känns som du har varit lite fram och tillbaks?
Mm. Jag tror att jag inledningsvis, när det var första Bundesliga-matchen, då försvarade jag lite grann.
Ja, det gjorde du.
Fotbollens rätt i denna tid. Men vart efter veckorna har passerat så har jag väl känt mer och mer att det är inte så kul längre. Och då har jag hela tiden tänkt att men vänta bara Bengtsson. Mm. När jag pratar med mig själv i tredje person som jag gör ibland.
Du säger som en cliffhanger här att jag inte riktigt håller med här.
Nej.
Så att folk bara stänger av.
Precis. Att har hela tiden tänkt så här, ja, men sen har Liverpool väl börjat spela där man verkligen har känslor investerat i laget. Då kommer det vara annorlunda. Så jag bänkade mig med spänning igår 20.00 för att se denna match. Men insåg efter 10-15 minuter att det var inte heller så kul.
Det var heller inte den bästa matchen.
Nej, det var det inte. Men jag tror ändå att det var ändå rätt hög intensitet får man säga. Smällt på rätt rejält i den här kampen och så. Och på så sätt så kändes det väl lite som ett litet derby. Det var mer bara 3 poäng på spel. Men som sagt, det kände ju efter rätt tidigt att nej, fan, det var inte kul detta heller. Och det gjorde mig lite nedslag, för jag har ju känt det lite så
då
med allsvenskan de senaste veckorna. Så jag har sett en hel del, men jag har inte sett en hel match någon gång. Inte i Premier League, inte i allsvenskan, inte i Superettan. Jag liksom ser 10 minuter och sen så stänger jag av och sen så kanske jag slår på igen 5 minuter senare. Och när det är 5 minuter kvar bara för att se... Det jag nästan sett mest fram emot har ju varit liksom halvtidssnacket där de har suttit och snackat lite grann och visat mål för de andra arenorna och sådär. Mm. Det har liksom, jag har nästan kunnat nöja mig med kanske att bara ha fotbollen i sociala medier. Man bara ser lite highlights. Man ser lite grann vad det snackas om. Någon domarskandal eller någon ful tackling. Sen har inte jag velat se hela liksom det utdragna spelet fotboll. Det där har jag landat.
Nej, personerna som kommenterade matchen kändes det som att det påverkade deras intensitet och så. För Glenn Strömberg var väl en av dem som ju liksom brukar vara väldigt, ja, blivit mer och mer än som en skriker ganska
en
mycket.
Vrålare,
ja. Ja, en vrålare. Ja. Var de, för jag såg då inte Merseyside-derbyt, men kunde man märka något annorlunda på dem?
Ja, lite grann kanske.
Det är en fråga som inte har tagits ut riktigt. Hur påverkas spelarna av den här frånvaron av publiken? Men hur påverkas kommentatorerna?
Det var ju då Henrik Strömblad och Glenn Strömberg. Micke Ström där, som kommenterade matchen. Och
finns det även tre Strömberg?
Ja, tre Strömberg, precis, som har gått till SVT nu då. Nej, men det var, jag noterade faktiskt en liten sak som jag tänkte, ja, den kan jag plocka upp här. Och det var kanske efter 15 minuter hade spelats mellan Everton och Liverpool. Och så är det väl att Everton och Liverpool slår ytterligare en dålig passning. Varpå då Henrik Strömblad säger till Glenn Strömberg, vad säger du nu Glenn efter de första 15 minuterna? Vad tycker du om nivån här? Något i den stilen, parafraserar. Och på Glenn Strömberg säger, nej men det är för dåligt, det är för svagt. Och då säger Strömblad att, men Glenn, kan du inte tänka att de har ju inte spelat fotboll här på mer än 100 dagar och vissa har suttit i karantän och sådär. Och då säger Strömberg, ah, det är lika för alla ju. Som att det är, är på något sätt en ursäkt för att, eller en förklaring till varför. Och det är ju, det är det jag tänkte, det är ju sannolikt inte lika för alla. Visst, det har gått lika många dagar sedan de spelade sin senaste match. Men i ett lag så finns det ju rätt många olika personligheter där det inte alls är lika för alla hur man har påverkat av det som har hänt i världen de senaste månaderna. Det kan ju vara att det är någon spelare som har kanske förlorat en mormor eller en farfar i corona som har dött. Och då är man inte riktigt samma, har inte riktigt samma förutsättningar för alla andra att prestera. Kanske någon som är skitnojig för att ens gravida hustru ska liksom in på ett sjukhus och cirkulera runt där med hundratals smittade.
Men då skulle man väl kunna hävda att lika för alla inte gäller någon gång. För det kan du väl ta vilken omgång som helst, även utanför coronan. Så kan det finnas faktorer som det andra laget inte har behövt möta. Eller så. Det är att det är aldrig lika för alla då. Jag blir mest, jag sitter och funderar lite på Henrik Strömblad. Han har ju varit med väldigt länge. Är han kanske en av de kommentatorerna i kommersiell tv i alla fall som har klamrat sig fast längst?
Det skulle mycket
var han med nästan redan på Glenn Hyséns tid?
Det tror jag faktiskt att han var.
Kink och Hysén tänker man ju vara lite av ett.
Ja, men absolut. Jag tror att han var med på Viasat då också. Sen har vi varit på TV3 då. Men det är ju samma koncern. Eller det var väl samma. Nu kan inte jag de här rättighetsbolagen och så. Men han var ju länge the big one på Viasat. Det var han som kommenterade fram till kanske Anders Bjur. Sen har ju också då Niklas Holmgren fått en revival från att han blev faktiskt utsparkad egentligen. Från när han fick sparken. Fick inte förnyat kontrakt till han kom tillbaka. Och sen så har han då blivit framröstad i den här guldskölden och så, som Sveriges mest omtyckta kommentator. Så han har fått en verkligen revival. Men Strömblad var ju den som kommenterade till exempel Champions League-finalen innan kanske det Anders Bjur klättrade upp som Viasats första kommentator.
Men du säger att han var the big one. Det var ju på ett sätt. Men det kändes ju aldrig som att han var det som karaktär. Nej. Är han lite, alltså lite osynlig mannen över Henrik Strömblad? Med tanke på hur länge han har varit med och hur många stora matcher han har kommenterat och med ganska prominenta experter. Så känns det som att han är inte en vattendelare. Man ser alltid att folk är vattendelare. Men det känns som att ingen, för det finns ju då med Holmgren och med många andra, står inte ut med honom. Mm. Jag stänger alltid av ljudet.
Mm. Eller han är för jävla god.
Ja, eller vad det nu är, att man blir väldigt. Men Strömblad känns det inte som att det finns någon grupp som har väldigt starka känslor kring. Att ingen liksom vill se honom utsparkad, någon annan. Men det finns heller inte det här liksom någon kult kring Strömblad.
Nej, Café gör inte ett porträtt på Strömblad. Nej, han kan göra på Holmgren.
Ja, det känns lite som att han skulle kunna vara, liksom, om han skulle vara inblandad i något dåligt, Henrik Strömblad, så skulle det vara svårt att lämna signalement. Så vittnes, att det är liksom lätt att han glider lite under radarn.
Ja, det är ju inte, det behöver inte vara negativt.
Nej,
när man är kommentator.
Egentligen är det ju en bra egenskap.
Ja, att göra en slät figur kan ju vara ganska positivt i de sammanhangen.
Det låter ju dåligt att göra en slät figur, men att brukar inte, alltså ibland som en domare, om man inte tänkt på honom så har han varit bra. Att en kommentator inte ska ta för mycket plats och låta, om man har en expert bredvid sig, låta experten stå för finsnickrandet. Så egentligen är det beröm då. Men det fascinerande också i vår tid där det är så himla mycket person fokus. Mm. Och vi har ju pratat om det tidigare, att vi rapportörer, om vi är journalister eller man är skribent eller kommentator eller vad man är, blir mycket mer kändisar. Mm. Och att det ofta så att om Olof Lund är på landskamp, så är det kanske mer i publiken som känner igen Olof Lund än en del som är på planen. Men Henrik Strömblad, otroligt vad han ändå kunde leva sitt vanliga liv. Har inte han även varit så där voiceat på tv-spel och så? Han har ju allt för att tappa fotfästet, men han står tryggt i er Grimstamyllan. Jag tror att han är lite BP-kopplad.
Ja, okej. Det var lite Henrik Strömblad-utvikning. Ja. Jag hade inte räknat med.
Men det är inte många som har gjort Henrik Strömblad-utvikning. Han puttrar på. Och det är jag tacksam för.
Det är lite så, sporthuset har vi kärleksbombningar, va? Som ett stående inslag.
Ja, det kanske de har.
Här var en liten mini-kärleksbombning. Ja. Strömblad, fast ändå inte att vi hyllade honom.
Nej, det skulle liksom rimma, det har han inte heller riktigt. Så det. Men att det är också darwinistisk typ av kommentator som hela tiden anpassar sig efter en ny nivå och lägger sig på den. Mm. Kanske en Teddy Lucic av kommentatorer.
Helt rätt.
Ja. Tråkigt att höra att du har fått vänta så länge och så var det inte så festligt som du skulle tro. Jag har ju, som jag hintade här då, varit ganska glad när framförallt den svenska fotbollen har kommit igång. När vi spelade in vårt förra avsnitt så tror jag att det inte ens hade gått en omgång av Allsvenskan. Vi spelade in, som vi gör nu ofta, mera på en måndag. Mm. Och jag tror att ett par söndagsmatcher hade spelats, men vi hade inte en full omgång än. Mm. Och du messade ju mig till och med efteråt och frågade, nämnde vi ens den allsvenska premiären? Och det gjorde vi knappt. Nej. Och det var någon annan som också lyssnade som kom med den invändningen att det är ju konstigt med en fotbollspodd. Och det kan man ju hålla med om på ett sätt. Men alltså, det är inte så att vi inte pratar allsvenskan på jobbet. Vi kom ju in här dagen efter att Malmö hade spelat sin premiärmatch. Och så säger jag, när Anders Christiansen hade gjort 2 snygga mål: jäklar, vilken fin spelare han är ändå. Ja, verkligen, säger du. Det är ju på den nivån ofta. Ja, det är ju trevligt att prata så med sin kompis. Ja. Men man känner ju att ska det här in i en podd, då måste vi ju komma med något mer till bordet. Mm. Och ibland så känner man ju att man inte har det. Och ju mer folk pratar om någonting, desto svårare blir det ju att säga någonting unikt eller komma med en ny tanke. Och det gör det ju väldigt svårt. Nu har jag sett ganska mycket. Och vi är, när vi spelar in det här, så ska omgång 3 slutföras här på kvällen. Men man har hunnit se lagen ganska mycket. Mm. Och det är inte så att jag inte har tankar här. Det problemet är bara att det är tankar som jag redan har hört ganska många uttrycka. Mm. Jag tänkte också så när jag såg Stockholmsderbyt här, när AIK slog Hammarby, att jag tyckte det var märkligt av Stefan Billborn, som går ut och möter ett stukat AIK efter att ha förlorat stort mot Norrköping och med rätt många unga spelare i laget. Hur med era offensiva spelare, varför går ni inte ut och pressar dem hårdare? Varför är ni så avvaktande? Ja, det har ju folk sagt 100 gånger redan före mig. Och då blir jag lite defensiv för att säga det här då.
Var det någon som sa att det ser ut lite grann som att han skulle ut och grilla kanske ett par karébitar?
Jag vet inte om någon sa just det, men du syftar kanske på att de hade ganska olika framtoning, han och Rickard Norling då. Att Norling körde då sober kostym och som man ofta har numera lite småblommig skjorta där under.
Ja.
Och Billborn körde då lite mer campingstil med någon slags shorts och en vit piqué var det kanske. Som passade bra för att stå för en grill, tänkte du.
Men Billborn förvånar då, med tanke på att han kör Porsche.
Eller var det Ferrari till och med?
Ferrari till och med.
Ja, det var ju många som trodde att det var Zlatans bil.
Ja, just
det. Han är ju väldigt intresserad av bilar. Nej, men även något, jag har sett folk kommentera med kläderna och så jag tänkte även att det var för svagt. Mm. Jag har tankar om Malmös trupp, men inga nya tankar.
Nej.
Så det blir ju lätt att man avfärdar dem, va? Man känner att man vill komma med någonting nytt. Och det kanske då lite som en förklaring till varför vi uppehåller oss ganska kort ofta till det som är de givna snackisarna. Men om man tänker här att vi vore ett renodlat fotbollsmagasin, kanske till och med en allsvensk podd, där jag är samtalsledare och du är expert som ska vara klok här.
Mm.
Och så ska jag då ta fram lite ämnen till veckans avsnitt och jag kollar igenom vad som har hänt. Och då fastnar jag väl då för... vi har IFK Norrköpings fina start.
3 av 3.
Ja, vi har Varberg utropstecken. Mm. Pigg nykomling.
Kris mot Malmö FF.
Ja, och vi har Helsingborgs kris kanske.
Ja, det får man säga.
Deras tredje match har de inte hunnit spela när vi spelar in det här. Mm. Vilket gör det här till ett svagt allsvenskt fotbollsmagasin. Vi väntar in den. Vi har Dplay-haveriet förstås.
Ja, just det.
Man kan också fråga sig hur frånvaron av publik påverkar matcherna.
Mm.
Det vore ju då det naturliga jag skulle ta fram till dig. Men om jag vet inte, vill du göra ett försök?
På de här punkterna?
Ja. Allsvenskan som vi har längtat är nu åter igång och serien börjar så smått sätta sig, och allra mest uppåt har det varit IFK Norrköping, Anders Bengtsson, med 3 raka segrar. Vad ligger bakom den här fina säsongstarten?
Tycker att de spelar väldigt fin fotboll, det måste jag säga. Det är, man blir glad av att titta på IFK Norrköping. Spelar offensivt, det är frejdigt. Och så blir man ju extra glad för en sån som Simon Thern som bara för några månader sedan går ut och pratar om sin psykiska ohälsa som han har lidit av. Och så går han in och håller en riktigt hög klass.
Vad tror du att kontraktskrivningen med Haksabanovic, som ju skedde precis innan Allsvenskan skulle börja då, har betytt för laget?
Säkert jättemycket. Det signalerar ju mycket inför truppen att vi har någonting på gång här. Vi har inte drabbats så hårt. Vi kan erbjuda honom ett kontrakt. Vi kan köpa loss honom för de här miljonerna som de har pratats om. Det måste ju ändå signalera att detta är en klubb som man vill vara kvar i. De bygger någonting på sikt här.
Mm. Det osar av självförtroende i Norrköping. Det gör det kanske inte på Dplay-redaktionen, Anders. Det har varit många som har varit både arga och besvikna över att bilder inte har funkat och så vidare. Vad är din take på det här?
Min take är på det här att jag läste att Marcus Leifby skrev om detta i Aftonbladet. Det finns även andra kvällstidningar.
Ja, det är inget public service.
Nej, det heter det.
Nej, det går bra.
Okej, då kan jag ändra tonen lite grann. Ja, och lite kaxiga nästan. Mm. Nej, men jag läste hans lilla blänkare om detta. Och jag har en kompis som hade precis samma frågeställning som Marcus Leifby hade. Här har de köpt rättigheterna till Allsvenskan för flera miljarder. De har flera år på sig att förbereda sig. Och så har de inte möjligheten att sända matcherna så att alla kan titta på detta. Som har betalat då 349 kronor i månaden. Och man kan tycka att det är eländigt. Men så kan man också oroa sig för andra saker i världen. Ja. Som inte fungerar, trots att man borde tänka att detta borde fungera.
Ja, apropå Leifby där. Så, alltså han uttrycker det som säkert jättemånga tittare känner.
Du började ta lite plats som programledare.
Ja, det är lite, inte helt kosher kanske. Men jag vill skjuta mellan en tanke här. Ja. Och det var ju att många tyckte det kanske var skönt att läsa den krönikan av Leifby. Där han rasar mot Dplay att det funkar för dåligt.
Dörren var ju inte stängd.
Nej, dörren var inte stängd. Och det tror jag även Leifby kände. Det blev ju liksom en bekräftelse på att fan, jag sitter här och är arg. Jag får inte igång Dplay-sändning så jag kan se mitt Falkenberg spela ordentligt. Leifby också arg. Fan vad skönt. Men jag anar att Leifby inte tyckte det var så kul att skriva krönikan. Mm. För den är ju så förväntad, va? Mm. Han längtar nog lite tillbaka och får göra ett snett inåt bakåt om EM 96. Tror jag. Alltså det var inget fel på det han skrev. Men jag tror även han kände att så här, det är så förväntat, va? Mm. Men ibland vill folk ha det förväntade, för att särskilt när de är arga kanske. Mm. Tillbaks till den lite mer nyktra samtalstonen här då. Helsingborgs kris touchade vi vid. Där har det ju stormat mycket. Det har varit dålig ekonomi. De har bett kommunen om hjälp. De förlorar då mot nykomlingen Varberg. Blir sen krossade av Kalmar på bortaplan. Mix Diskerud, nyförvärvet, hamnar i blåsväder på grund av sin västkust-tweet. Hur illa är det här?
Illa. Mycket illa. Nu möter de ikväll då. Det är synd att vi inte hade den här matchen att ta avstamp i med Mjällby. Och skulle det då bli en förlust?
Eller är det Elfsborg?
Eller är det Elfsborg? Fan också. Bommar jag redan det här? Ja. Min trovärdighet bara rasar. Ja. Nej, det är ju Elfsborg de möter. Men blir den förlust då idag? 0 poäng efter 3 matcher. Och med allt det andra som du redogjorde för här, Johan, så är det ju fullkomligt kalabalik i sundets pärla. Och jag skulle tro att det blir svårt att ta in de här poängen som man redan har förlorat. Och man kommer nog vara cementerad där nere i botten. Ah, det är riktigt dystert på många sätt.
Ja, vi kan stanna där och konstatera att du gjorde ju ganska väldigt svagt ifrån det här.
Ja.
Och poängen här är väl att det är kanske ganska svårt att vara expert. Mm. Expert bredvid en kommentator eller i en studio. Särskilt om man står i en studio får man ju då givna frågor.
Ja, och så vill jag ändå varit med då ett par gånger i tv-sammanhang. Och då sitter man ju på sitt lilla redaktionsmöte och går igenom körschemat innan. Och då vet man ju om att de här sakerna ska tas upp, och då har man ändå någon timma på sig innan sändningen börjar och kanske ändå kan göra vissa spaningar som är lite vassare än de som jag
gjorde nu. Så här dåligt är det ju sällan. Men det är ju inte så att alla funkar som bra experter bara för att man har en habil fotbollsbakgrund.
Nej.
Vad krävs för att man ska bli långlivad och uppskattad? Mm. Jag skulle säga att antingen krävs det ju någon form av sak- och expertkunskap just som är lite utöver det vanliga, även för att vara en gammal duktig fotbollsspelare. Där lyfter jag gärna fram Jens Fjällström då, som jag ändå vet att vi båda uppskattar, som har en förmåga att kunna spelet och även kunna förklara det på ett sätt som gör att vi känner oss lite smartare ofta, och rätt ofta, va, med exempel som vi inte hade kunnat se innan. Han är ju väldigt skicklig på det.
Ja, man inser inte hur mycket man faktiskt hade saknat honom. för han var tillbaka.
Nej.
I ens värld.
Och han har det med ganska bra, han är duktig på att prata inför folk tror jag, helt enkelt. Man kan ju också då räddas av att man har en framtoning som sticker ut på något sätt.
En personlighet och en karisma kanske, som Axén. Han har väl det. Det är ju det som han har. Sen har han ju givetvis en erfarenhet av att elittränare och så.
Mm.
Men han har ju nästan blivit mer av en personlighet nu.
Mm.
Som är liksom den som har vissa uttryck. Och han har en... Ja, men han går genom rutan på ett sätt som räddar honom, tror jag, ibland.
Ja, att man känner också att han är känslosam. Och liksom kan vara direkt i stunden och så.
Ja, men det är alltid han som får. Jag såg ju detta igår då inför Stockholmsderbyt när det var kanske 3 timmar... kvar till avsparken, och han står inne på Tele2s gräs, och så får han väl frågan då av Frick, så hur taggad är du, Axén? Så jävla taggad, övertaggad. Det är ju så förväntat att han ska säga, han ska ju vara den övertaggade personligheten i D-Place-sändningen.
Ja, precis. Man cementerar in det då.
Mm.
Man blir ju inte expert i tv eller i radio om man inte har fotbollsmeriter.
Nej.
När liksom Ralf Edström lämnade radiosporten så tar de ju inte in någon som inte vet vem det är. Det finns väl, vad jag kan komma på, ingen sån, utan man får ju chansen för att man har uträttat saker på fotbollsplanen.
Mm.
Men sen har man inte mer att komma med, om man inte är Fjällström eller kanske har något i personlighet som går an, då kommer man ju ändå gallras bort efter ett tag.
Mm.
Vi minns ju ändå Martin Dahlin, VM 2002, Kenneth Andersson, Per Zetterberg. De försvann ju snabbt för att de var inte lika bra som Fjällström på att förklara vad som sker.
Svennis för all det, med alla sina meriter som tränare.
Ja, han absolut. Nej, visst.
Ja, visst. Nej, han sa han.
Ja, det roligaste han sa var ju, det kändes ju att han höll på Italien ganska mycket. Nu vet jag inte vilken, det skulle Leif bekunna, men det är när Pagliuca står i mål.
Mm.
Och det måste ju vara VM 94. Ja. Och han tappar en boll. Han tappar bollen som han ska ta i skopan, ett ganska enkelt skott. Men bollen studsar vidare i stolpen.
Mm.
Och sen studsar den tillbaks på Pagliuca så han kan ta den i famnen igen. Och då säger Svennis att det är typiskt Pagliuca. Först sätter han Italien in, sen räddar han Italien i nästa läge. Och det han gjorde då var bara att ta upp bollen. Liksom, först gör han en tavla, han har tur, bollen går i stolpen och sen kommer bollen tillbaka honom.
Kan man ändå förvänta sig.
Ja, han gjorde väl både EM 92 och VM 94 tror jag, Svennis. Men han hade ju inte heller det som Fjällström hade.
Mm.
Och hade heller kanske inte den här, alltså man kan tycka vad man vill om Nannskog, men nog finns det karisma där.
Mm.
Det får man ju ge honom.
Ja.
Och nu har vi några nybakare. Stefan Ishizaki och Per Hansson, va? Bland annat.
Mm.
Om de kommer hålla och ha något eget att komma med. Men det vore ju intressant tycker jag. Det kan ju ändå finnas, man säger ju det slarvigt ibland, som soffexperter. Det är ju ingen som reagerar idag om en skicklig tränare inte har några fotbollsmeriter att komma med.
Mm.
Det är väl ganska vanligt, va? Till och med. Att man la ner karriären när man var 15-16. Eller inte har spelat högre upp.
Ja, just det.
Det är klart att vi har Zidane och så som är tränare. Men gott om dem som inte har några fotbollsmeriter att skryta med.
Mm.
Det tycker ju ingen, i alla fall inte längre, är något konstigt.
Nej.
Att man kan utbilda sig. Och genom att titta väldigt mycket. Och vara taktiskt intresserad tidigt och driven. Så kan man bli världens bästa tränare i princip.
Du leker med tanke på att det finns en person ute i Sverige som kanske har i flera års tid, så 15-20 års tid, suttit hemma och sett på alla fotbollssändningar, lärt sig hur man pratar i de här små och korta. Man har ju ofta kanske bara 30-40 sekunder på sig att säga en sak.
Ja.
Sen så ska man byta och sen ska man byta kameran. Man har liksom suttit hemma, studerat det här, byggt upp en låtsasstudio med massa kameror. Suttit och tränat på hur man kastar blicken mellan, hur man pratar i korta, så det blir tydligt pedagogiskt, men ändå med en viss typ av liksom, ibland lite humor, ibland lite eftertryck.
Vi kan väl ta bara som tankeexempel då, min gamla bekant från Motala, han som livear, som alltid kör en egen Champions League-lottning själv före den riktiga lottningen, som var stressad hem när jag träffade honom för att han var tvungen att hinna färdigt den. Han har ju sett
mycket fotboll.
Ja, men minst lika mycket fotboll som en jämngammal, skicklig spelare eller tränare. Otroligt mycket. Och låt säga att han har öga. Han har bara valt att inte fortbilda sig till tränare.
Har han personligheten?
Ja, men har han det också? Mm. Så alltså, vem vågar bli bolaget först som... Vi har 3 nya experter i år. Vi har då Stefan Ishizaki. Alla känner ni till honom. Skicklig spelare i AIK, Elfsborg, även i LA Galaxy. Vi har Per Hansson som tragiskt nog fick avbryta sin karriär i förtid. Men med SM-guld från HF, vart proffs i Feyenoord. Och så har vi Rasmus Videgård, som inte har spelat fotboll alls. Eller du spelade fotboll fram till du var 14, men sen har du mest suttit och tittat. Ingen vet vem man är.
Mm.
Hur hade det tagits emot? Tänk dig ett kompisgäng. Mm. Och så sitter det kanske en i kompisgänget som alltid har den här rollen. Att sådär, Rasmus, han är, det är alltid så kul när han är med i vårt gäng när vi ser på matcher. Mm. För han har en förmåga att förklara för oss andra. Dessutom på ett roligt sätt. Och han kan koppla det till en rolig anekdot. Mm. Det är sjukt att han inte får sitta i tv. Mm. Men det skulle ju inte någon få göra då, för att man måste genom att vara expert ha spelat fotboll på hög nivå. Mm. Men ingen tränare behöver ha gjort det.
Nej, det är kanske för att man har så himla lång startsträcka för att ha någon typ av trovärdighet.
Ja, första sändningen blir ju viktig där.
Ja, det blir ju det. Om han gör som jag säger, ikväll så har vi då HIF mot Mjällby. Nej, säger programmet, det var ju faktiskt Elfsborg. Just det, då är man ju rökt.
Det är ju noll utrymme. Per Hansson kan ju ändå i början råkar göra någon miss. Mm. Och folk tänker att ja, han är ändå Per Hansson. Han vet vad det handlar om. Vi ger honom lite tid till. Visst. Men Rasmus Wittegård får inte sätta en fot fel i den där sändningen.
Det är ju så.
Har vi något exempel där någon kommer in? För jag menar då inte att det ska vara som en kul grej. Och så har vi soffexperten. Det skulle jag hata. Det skulle SVT kunna göra till ett mästerskap.
Ja, gjorde ju det något mästerskap, va? De hade väl en person från som representerar varje land och så satt de i flera olika typer av soffor. De gick runt.
Ja, det är VM-krönikan från 02 som är svag.
Ja, men faktiskt. Det är krönikan, men de hade en hel sändning, en hel studio. Kan det ha varit VM 2002?
Ja, kanske.
Någon gång där. De hoppar runt mellan, så var det liksom kroaten som spelade, så var det någon svensk kroat som satt där, lite supporterhatten på och fick säga vad de tyckte.
Men det är något annat. Ja. Ska man fånga in att det är VM. Ja. Nej, det är för att man skulle göra då det här, och man skulle verkligen kunna slarva bort det här genom att kalla det för soffexperten. Mm. Och det ska vara lite sådär, ja, vad har du soffexperten för åsikt? Nej, det här ska ju vara en svinbra expert. Mm. Han är proffs på att vara expert, bara att han aldrig har spelat fotboll på hög nivå, eller hon.
Eftersom så mycket bygger på att tränarna som blir tv-personligheter som är med i sändningarna eller före detta spelarna, som Ishizaki och Per Hansson i detta fallet, så mycket handlar ju om att de har varit med om de här sakerna. Så därför så måste den här personligheten, han måste ju ha någonting, Rasmus måste ju ha någonting annat än jävla expertis. Och den här, vet du, Ola Lidmark Eriksson som klev in i det här fotbollslabbet med Gusten Dahlin och Hasse Backe och så.
Mm. Men han är väldigt nischad då. Här har vi vetenskapsmannen.
Ja, det var ju verkligen ingen soffexpert, utan det var ju liksom en kille som har väl byggt ett företag som säljer in någon typ av analysverktyg till som klubbar använder. Så att han var ju liksom verkligen...
Han kom ju dit med en USP då.
Absolut, kunde analysera och använda statistik och sannolikhet och sådana här saker. Så att han hade ju verkligen en USP. Rasmus är ju bara... Han är ju allround... Enligt dig, verkligen.
Ja, jättebra. Så. Han kan som Fjällström, så har han ögat jättebra på att ta ut exempel. Så. Mm. Så kan han kombinera det med, som Fjällström kanske inte riktigt ändå kan, att han kan koppla det till en bra anekdot som sitter perfekt och så. Mm. Det får, jag hade jättegärna velat se något sånt. För alltså, många är ju väldigt initierade och kan uttrycka sig på ett roligt sätt. Så har vi ju dem. Det har ju funnits journalister som mer är någon slags studioperson som långsamt, sömlöst, utan att någon vet hur det har gått till, plötsligt har blivit någon slags expert. Mm. Lite sladjan, Herman Dill. Mm. Där man liksom är, och särskilt kanske när internet var lite fräckt så, att det nästan räckte med att ha en laptop uppslagen, så fick man någon slags
absolut. Man var persona. På, att,
ja, för de är inte mer
connected.
Men efter ett tag var de nästan experter. Ja. Och jag vet inte, vad Erik Niva? Är han expert? Han är Erik Niva helt enkelt.
Ja, men en slags embryo av allting på något sätt. Ja. Han är ju så vältalig.
Där har vi ju en som inte faller bort då för att, att han kommer med någonting till bordet då. Mm. Folk gillar att lyssna på när han lägger ut texten. Mm. Men han har ju inga fotbollsmeriter.
Nej.
Men han var ju känd innan, så det funkar ju inte på så sätt. Nej, det är ju inte Rasmus Wittegård.
Nej, och han är ju också en historieberättare då.
Mm, det är Rasmus.
Som du... Det är klart han är. Ja. Jävla übermänniska, så Rasmus.
Ja, men för Erik Niva när han började Viasat har ju också förtroendekapital. Mm. För de flesta vet vem han är och de vet att han är en bra historieberättare. Rasmus börjar ju på noll. Så hans första sändning vore ett bra offside-rep.
Ja.
Ja, men om vi ska försöka vända på det här. Om vi, alltså vi är dåliga då på att... Och vi skulle kunna göra ett helt avsnitt där vi börjar prata från hjärtat vad vi tycker om allsvenskan så här långt. Mm. Men vi tror inte att det blir så himla kul att komma med något nytt. Men jag gav ju dig, Anders, då i uppgift att istället för att du skulle få de här förväntade snackisarna så skulle du få välja ut några grejer från ett bord som ingen ännu har rört, kan vi säga så.
Mm.
Där står en liten buffé som ingen har intresserat sig för.
Uh-huh.
Men där får du istället vara solo då.
Uh-huh. Och, och detta säger väl någonting om hur svårt det kanske är att vara expert. För att många saker fladdrar ju förbi och sen så kanske de verkligen bara fladdrar förbi. Det är ingen som riktigt greppar och tar tag i och sen dyker ner i de här olika frågorna som man skulle kunna prata om. Så att det är inte lätt. Jag tänkte så, Nils Fröling, fan vad duktig han är. Ja. Det har ju folk börjat snacka om nu.
Ja,
på ett sätt,
för ganska länge sedan också. Ja, det du valde ut då, du har ju punktat ner dem här. Det du vill prata om, göra till dina egna snackisar från Allsvenskan så här långt är då punkt 1. En offside stående Varbergsspelare mot Malmö som du inte kunde släppa.
Ja.
Punkt 2. Anders Randrups väl och ve. Punkt 3. Var återanställningen av Nanne Bergstrand en välsignelse i förklädnad? Punkt 4. Från Damallsvenskan. Det begynnande kriget mellan Linköpings FC och Kopparberg Göteborg.
Mm.
Flera av de här är ju nästan lite snack.
Ja, det är ju det det är.
Den första låter ju mest icke-snackigt då, den här offside-stående Varberg-spelaren.
Ja, låt mig då ta dig tillbaka, Johan, till gårdagens match mellan Malmö FF och Varberg. Jag tror att detta är vid ställningen 1-1. Bara det är ju lite förvånansvärt att det står 1-1 mellan Malmö FF och Varberg. Och Varberg får en frispark. Vi säger att den är en 7-8 meter från mittlinjen, alltså på offensiv planhalva. Och då inleder Per Hansson med, då, som är bisittare i denna sändning, med att säga att man vet hur det är när man kommer som ett lag som Varberg till Malmö FF. Här gäller det att vi tar vara på de här få målchanserna som vi har. Här är en fast situation. Detta har Jocke Persson nött.
De är kanske en man mer där också.
En man mer, kanske, eventuellt. Så kan det vara. Och så kommer frisparken. De lyfter en lång lyra mot, om man säger, bortre stolpen. Där då, jag tror att det är mittback, för det är en reslig typ som då ska nicka in bollen in i röran. Och så hoppas man på det bästa. Det är en variant som man sett ganska ofta. Så bollen seglar in då. Mittbacken, om vi säger att det är mittback, nickar på bollen. Domaren, assisterande domaren, lyfter offside-flaggan. Det är offside. Alltså.
Korrekt offside.
Korrekt offside. Han står offside. Mm. Och Per Hansson, jag ska inte säga att topplocket går, men han blir ju förbluffad. Här har man en unik chans att lyfta upp laget, sätta press på Malmö FF. Och här borde man vara ungefär minst lika bra som Malmö FF. Och detta är kanske en sak som Varberg vet. Detta ska vi träna på. De har förberett sig hela veckan inför den här matchen. Och så står han offside.
Får jag bara fråga, kan det ha varit en misslyckat
att
bollen skulle egentligen ha gått till någon annan? Norrköping gjorde ett mål på AIK där jag tror två av spelarna i Norrköping medvetet är offside.
Totte lurar.
Ja, Totte lurar. Totte fiskar. Men bollen går på en annan spelare, jag vet inte om det är Dagestål eller någon, som inte är offside, som sen nickar vidare då till de som inte längre är offside. Kan det ha varit något sånt?
Nej, det var inte en sån.
Nej. Han står... Men vad vill du säga här? Att det var bra sagt av Per Hansson? Det är din spaning.
Nej, men det är mer att jag skulle vilja att vi säger att det är SVT som säger det här. Istället för att SVTs sportchef, är det Pyng? Per Yng?
Nej, det är Åsa Edlund.
Åsa Edlund. Hon skickar Johan Kutjekaslan, stjärn, nyförvärvet till SVT. Istället för att han ska göra reportagen.
Nu har du ju hängt med de här rätt stora stjärnorna, Johan, här. Du har hängt med Ajdarevic och du har hängt med Tankovic. Nu vill vi att du hänger med en Varberg, en back
han
som var offside, som inte borde ha varit offside. Och så kommer du hem med 7 skarpa minuter sen.
Ja, men verkligen så. Det hade jag velat se.
Varför då?
Ja, men fan, hur kan man stå offside där? Jag är precis som Per Hansson. Hur kan man stå offside där?
Det händer väl ändå då och då?
Nej, vad fan, du har en uppgift. En uppgift, stå inte offside där.
Caset om Kutjekaslan skulle skickats ner till Varberg för att hänga med den här spelaren hade också varit starkare om Varberg sedan kollapsat och förlorat med 5-1. Mm. Det blir ju 2-2. De får ju en riktigt stark poäng borta mot MFF.
Ja, vem vet,
och
den här
två, förutom du och Per Hansson, bryr dig om det här.
Ja, men finns det inte någonting i dig som är lite lockad?
Jo, det var ju lite nytt i alla fall.
I denna fotbollsdebatt. Det har inte snurrat runt i flödet.
Nej, det har du inte gjort då. Okej, vad hade vi sen då?
Ja, det var Anders Randrups väl och ve.
Ja.
Och det får mig också då till att tänka på då matchen här. Deras andra match där de då blev utspelade av Kalmar. De har åkt på riktigt stor torsk mot Varberg i öppningsmatchen. Och sen så tror jag att det är så att han gör några av de sämsta 45 minuterna som vi har sett kanske i Allsvenskan. Han är helt lost, springer vilse nästan på planen. Vet inte var han ska vara någonstans. Och han orsakar väl, om det är 0-1 målet. Och sen så blir han utbytt efter 45 minuter, tror jag, av Mellberg. Och man undrar ju lite grann bara hur en sån person som Anders Randrup mår i de här tiderna.
Det är det du har.
Det är det jag har. Ja. Svagt.
Ja, det var ganska svagt.
Men det är ingen som riktigt bryr sig om Anders Randrup.
Nej, han är ju inte så...
En man av skrattar de... lite åt honom och tänker, fy fan vad dåligt.
Ja, måste och så Mellberg på det också.
Ja,
och Arjan måste vara.
Ja, precis. Ja. Men det är ingen som riktigt tar reda på hur mår Anders Randrup.
Nej, ja, det är väl någon slags tävling i HIF då, vilken spelare som är... står lägst i kurs nu. Mix lyckades ju ändå bli mest impopulär genom att inte spela första omgången.
Ja. Ska vi bara stanna vidare lite grann Mix när han gjorde de här utspelen, får man säga, efter då att Blåvitt har förlorat och han kör den här Go Västkusten och så.
Mm.
Varpå det blir vad heter han?
Azelius.
Azelius,
ordförande.
Då, ordförande. Som, är det Fotboll Skåne eller Fotboll... Ja, det måste vara Fotboll Skåne, tror jag. Där det är liksom någon slags utkrävande intervju med honom då. Och han, alltså han tar till största typen av krishantering som man har sett utifrån den här tweeten som, visst det var inte bra gjort.
Nej, det tycker väl ingen.
Det kan man kanske hålla inte.
Det fanns ju något humor i att, alltså bara ordet västkusten, det är så få som känner för den.
Ja.
Som remsa.
Absolut, men då när Fotboll Skåne konfronterar då HFs ordförande.
Han fördömde tweeten.
Han fördömer den något så in i helvete.
Mm, man undrar hur det blir när det blir kanske någon fall av rasism eller liknande i HF. Vad Christer Azelius säger då?
Ja, men det var ju som att säga, han har aldrig mått så dåligt av någonting som har hänt i HF. Det var helt otroligt.
Ja, vi har inga pengar och vi börjar kass med den här tweeten.
Ja.
Det var det värsta.
Otrevligt.
Ja, vad återanställningen av Nanne Bergstrand en välsignelse i förklädnad, undrar du?
Ja, ja, men det jag undrar där är väl lite grann att Nanne Bergstrand, med tanke på den starten som Kalmar har fått.
Mm, 2 segrar av 3 då.
Ja, precis. Och Nanne Bergstrand, han hyser väl inte några större förhoppningar om att komma ut och vara ledare för ett lag som spelar Champions League längre.
Nej, jag tror till och med han har sagt det. Att jag har inga liksom, karriärambitioner längre.
Nej, precis. Och sen så gick det som gick det för Kalmar när de hade sitt turbulenta fjolår. Och det var kaos och kalabalik. Och sen så hittar de Nanne som har tagit sig igenom också en personlig kris där han har mått dåligt psykiskt. Men han har inte så att det står massa jobberbjudanden på kö för honom. Så därför så passar det perfekt. Det är en enkel lösning för Kalmar. En enkel lösning för Nanne. Han behöver inte förflytta sig. Han har väl visserligen flyttat från Ölen till inte Kalmar centrum.
Det kanske också kan vara i de tiderna som har varit så finns det någonting med kanske hans, vad ska vi säga, morfaderliga utstrålning.
Ja.
Och att han gärna liksom pratar om, kan säga något lite lugnande när någon är orolig, om Nils Bohr eller om Johannes Kepler eller någonting sånt. Men så, det finns säkert något i det. Det är ganska ovanligt ju att någon säger det. Alltså, han är så pass gammal och är så pass oimponerad. Han är ju alltid oimponerad. Han är ju ofta rätt kritisk till hur fotbollen är. Och vi har ju varit inne på det förut att man ska inte missta sig på hans sävliga Markaryds dialekt för att han är lite vild i hjärnan liksom. Mm. Men att han inte vill, han har inga ambitioner att gå vidare. Det skulle man ju tycka är dåligt då. Det säger ju alltid tränare att de vill ha spelare som vill vidare. Men här kan det kanske nästan vara bra. Jag kommer inte gå någonstans. Mm. Och jag finns här, jag är intresserad av att jobba med människor framförallt.
Ja, och så är det ganska många unga. Man minns ju hur det var, och Henning Kristom har väl pratat om det mer eller mindre öppet. Men hur det var beslutet när han hade Nanne, att han kände att det var lite samma. Ja, men det var måndag hela veckan med Nanne.
Mm.
Efter många år med Nanne så orkar man inte riktigt ta till sig hans, det var rätt så, ja men liknande typ av träningar och matchförberedelser, det var samma sak hela tiden. Men de nya, ganska många unga spelarna som Kalmar har de så unga spelare? Har vi kollat det?
De har en del unga spelare.
Ja, de har en del unga spelare, då kör vi på det. Ja, men för dem är ju Nanne, han är inte måndag hela veckan, det är ju ändå nytt med honom på något sätt. Och, så hela den här liksom, allting har på något sätt träffat rätt där kanske. Sen så fan, om 10 omgångar kanske Kalmar ligger där nere med Helsingborg. Och då säger vi, det var kanske inte så bra. Men just nu, här och nu så kan vi säga att fan, det känns helt rätt.
Det var ju något väldigt också mjukt, varmt, retroaktigt. När man såg en bild från ett Fredrik Skans, den Kalmar FF spelade fotboll. Och en somrigt klädd Nanne Bergstrand i grönska som gjorde en så här att man fick nästan, ja just det här är ju ett av Sveriges bästa lag. Mm. Så brukade det vara när de spelade där, som passade väldigt bra.
Du nämnde det här med Fredrik Skans och det var en spaning som jag tänkte att du tyckte att man är här, men den filtrerades bort från allsvenskan. Det var just när man såg lite, några minuter från Fredrik Skans, eller när man har sett minuter från Påskbergsvallen i Varberg. Så har jag ändå tänkt är att fan vad de gör sig så himla mycket bättre utan publik än till exempel Tele2 eller Friends. Det är bland annat alls den här betongiga känslan. Det är ändå liksom, ja men det är lite olika typer av färger. Det är Bengts plåt som sponsrar och det är liksom någon gammal träläktare som är uppbyggd med några järnrör. Och så ser man någon liten knatte som tittar upp med sitt huvud för att det går att titta in liksom. Ja. Det är inte stängt. Den typen, vi var inne på det här för ett par veckor sedan, fan, allsvenskans omgångar nu borde ju spelas ute på olika vallar och idrottsplatser i Sverige. Man får ändå det bekräftat.
Ja.
Utan publik så lyfter ju de här matcherna mer än Tele2 eller Friends.
Jag undrar om Nanne får bekräftat också, för du kommer ihåg att han var det något gammalt rep som vi gjorde, kanske när han var i Hammarby, där var han ju alltid rädd för spelare som spelade för publiken. Mm, det var inte så att han inte vill ha publik, det kan vara han uppskatta. Mm. Men han menade ju grunden så är människan bekräftelsesökande. Mm. Ja, och man vill se hur folk reagerar på någonting man har gjort. Och det är farliga mekanismer som sätts i rullning.
Man gör en överstegare bara för sin skull lite.
Ja, kanske att man är liksom väldigt, väldigt medveten om då att folk tittar på och hur det påverkar den. Mm. Det borde ju vara att han då får sitt stora test här egentligen. Att så här, är det en fördel för mina lag att spela till och med utan publik? Mm. Det är väl lite för tidigt att säga och ge honom rätt. Vi kan ju säga att vi följer honom med intresse efter 6 poäng av 9 möjliga.
Mm. Och så var den sista punkten då, det begynnande kriget mellan Linköpings FC och Kopparberg Göteborg.
Mm.
Och detta är ju ändå ingenting som jag kommer avslöja på något sätt i ditt fotbollsprogram. Men,
som vi lite har lämnat nu.
Ja, kanske. Det har vi faktiskt gjort. Men det var ju ändå anmärkningsvärt, den lilla historien som nyssades upp här av Aftonbladet. Kallas han Koko? Bergström?
Kristoffer Bergström.
Precis.
Ja, bra skrivet.
Ja, verkligen duktig. Där det var så att Linköping hade bjudit in, jag tror att det var en amerikansk spelare på provspel. De hade kommit ganska långt, tror jag, i kontraktsförhandlingar. Så hade de en ledig dag i Linköping. Där jag gissar då att de förväntade sig att hon skulle bekanta sig lite med staden och eventuellt kanske gå på någon lägenhetsvisning och så. Men det visade sig att hon i smyg då har dratt till västkusten. Mm. Go västkusten.
Med sin agent.
Med sin agent för att sitta och snacka med eventuellt då Mats Gren. Vi gissar att han också är sportchef, inte bara tränare för Kopparbergs Göteborg. Varpå då Olof Unergård, som då är tränare och då också manager för Linköping, går i taket. Och de blåser av alla förhandlingar givetvis. Så här, detta är ju helt oacceptabelt. Här har vi bjudit in henne, vi har stått för hennes hotell. Och så drar hon en smyg till Göteborg och börjar förhandla med dem.
Dubbelspel.
Och det har ju funnits en annan historia här tidigare.
Ja, att det blev sårigt lite i skilsmässan Stina Blackstenius och Linköping, som hon har ju varit i flera vändor. Hon finns ju nu även också hon hos Mats Gren och Kopparbergs Göteborg. Och det blev ju inte så bra avsked där nu.
Det piggar ju ändå upp den här typen av intriger och där man kan bygga upp. Rivaliteten har ju funnits på ett sätt med tanke på att det är 2 stycken lag som slåss eventuellt om titlarna och så. Så att redan där finns det ju en rivalitet, men detta gör att det blir så mycket mer infekterat. Och jag ser ju fram emot det här. Man vet ju att Mats Gren kanske inte är den som vilar på hanen när det blir en konflikt.
Mm.
Och jag ser med tillförsikt fram emot vad som kommer att hända.
Kan vi säga också, om vi ska transparenta här, apropå soffexpert, om man bara lyfts in plötsligt, precis innan vi skulle spela in här. Man kan ju tycka att vi som chefredaktörer för Offside borde komma med ännu mer relevanta spaningar. Men vi träffar ju på Offsides grundare och tidigare chefredaktör Mattias Göransson här. Mm. Som har varit rätt uppe i Palmemoln på slutet. Han kom fram och ville prata fotboll. Mm. Och sa, kul det är med allsvenskan igång ändå. Ja, sa jag. Jag vet inte, sa du. Mm. Och sen sa han, alltid avfärdat Jingblad som en lallare. Men han verkar ju ha något på gång i Norrköping. Det var ändå noll koll på en nivå som gjorde det intressant.
Ja, han trodde då alltså att Mats Jingblad var kvar i Norrköping. Och kan detta ha varit 2000?
Han var väl där i deras återkomst när Felix Magro och det där gänget var i Viktor Rönneklev och dem i IFK Norrköping.
Men var det Jan Anderssons första år som Mats Jingblad var inne och snurrade lite som sportchef eller?
Nej, han var där tidigare. Han var ju tränare då, tog upp dem och sen åkte de ur också. Det är möjligt att han fick gå den säsongen. Det var ju då de hade Gingis Klan, heter kanske hans lilla support då, gjorde någon låt där och så. Uh-huh. Så han var borta ganska länge. Han hade ju varit borta i en låda när Hammarby drog upp honom sen. Han följde ju med Nanne som sportchef där.
Alltså en gammal lumparkompis.
Ja, men bara däremellan hade han varit borta ganska länge. Och nu har han ju varit borta riktigt länge. Och då tror Mattias att han gör det bra i Norrköping.
Ja, precis, försökte han reda upp det så.
Norrköping har tagit
är han i Astro nu då?
Ja, men hela liksom Jan Andersson-eran har han missat. Ja. Och sen Jens Gustafsson då.
Ja.
Det kom ju med något nytt i bordet, om en fel då. Wesley Sneijder spelar ju inte fotboll längre.
Nej.
Han slutade väl spela för ett, det är bara ett år sedan, eller ett drygt år sedan.
Ja, vi säger ungefär så.
Han avslutade, vet jag, någonstans i Gulfen. Och i slutet på förra sommaren så fotades han när han var på läktaren under en holländsk ligamatch, och det man skulle, varför bilderna spreds ganska mycket, var att Wesley Sneijder hade lagt på sig ganska mycket i vikt och såg tjock ut helt enkelt. Väldigt kort då efter att han slutade spela.
Ja.
Och nu här förleden, för någon vecka sedan, så gjorde han en intervju med Sky Sports som också blev ganska flitigt spridd. Och det var, tror jag, mest för hans citat om där då Wesley Sneijder säger att han hade kunnat bli lika framgångsrik som Messi och Ronaldo. Bara I didn't feel like it.
Mm.
Men jag kände inte för det. Och sen så viker han ut det lite med att han ibland kunde ta sig ett glas vin och så. Och det här har vi bråkat lite om då, det här citatet. Där jag då direkt kände att det här var krishantering. Inte krishantering kanske, men Wesley Sneijder själv var ju inte omedveten om att de här bilderna där han hade gått upp väldigt mycket spreds. Och nu passade det bra då att ge bilden av sig själv att han var en livsnjutare även när han var aktiv fotbollsspelare. Mm. Och lägger jag bara till det lite så kan jag också säga att jag hade blivit lika bra som Messi och Ronaldo. Medan du, som ofta är den mest kritiska alltid här, tyckte det här var väldigt bra sagt.
Det var inte så länge väldigt, men jag tyckte det var bra sagt. Nej, men jag tycker ju att, alltså jag har ju alltid haft känslan att Wesley Sneijder har varit lite av en, vad ska man säga, det är ju inte så att det är en typ som har slarvat bort sin karriär, för att han har ändå nått sina framgångar.
Det är det som jag tycker gör citatet intressant. Mm. För det vanliga när man känner att jag kunde ha blivit, så brukar det ju vara någon som inte alls blev någonting. Mm. Nådde inte ens holländska första ligan.
Ja.
Men det här är ändå en spelare som har vunnit Champions League med Inter. Och som har spelat VM-final. Och faktiskt vunnit skytteligan i VM.
Mm.
VM 2010.
Mm.
Tillsammans med tre andra. En bra quizfråga.
Oh,
tar du dem? En är uruguayan. Den tar du, va?
Folando.
Ja. En är spanjor och en tysk.
Ja, det var ju Torres. David Villa.
David Villa var det. Ja. Och så är det en tysk också.
Och så var det Klose.
Thomas Müller.
Thomas Müller.
Många hade ju sagt att det var en otroligt framgångsrik karriär.
Han gör, det blev ju lite fel när han säger att han kanske skulle ha nått Messis och Ronaldos höjder. Där det är kanske de två bästa spelarna de senaste... Under tidigare i alla fall, de överlägset två bästa spelarna som har hållit så himla länge. De är unikum. Så bra kanske inte han hade blivit. Men han kanske hade nått ytterligare en Champions League-final. Han kanske hade inte behövt att varva ner i, vad det är, Fenerbahce eller Galatasaray. Eller
han var Galatasaray, ja. Och sen var han väl ytterligare någonstans i Gulfen, tror jag.
Ja, men att det är ju ändå, men jag vill ändå minnas att man sett honom lite då och då under åren. Alltså under hans bättre år. Där det var lite paparazzi-bilder när han klev ut från någon nattklubb. Det var lite fotomodeller. Det var kanske en dubbel calzone med en flaska rödtjut.
Det har du aldrig sett.
Ja, men jag har den känslan att han ändå har tagit, inte med en klackspark, men lite mer med en klackspark än många andra som maximerar sina karriärer. Så att jag vill ändå tro att det finns någonting där. Att han hade kunnat gå längre, men inte Messi och Ronaldo-nivå. Så vad jag hände? Försvarar honom ändå lite grann.
Vad hände med din vanliga? Du brukar ju ofta... Hade du varit helt vanligt Anders Bengtsson så skulle du förmodligen haft inställningen här att det var kanske var för att han då unnade sig ett glas vin som han ändå tog sig så långt som han gjorde. Att han mådde bra av att inte vara fotbollsrobot 24 timmar om dygnet.
Mm.
Men här vill du istället ta... inställningen att han hade nått längre om han varit mer Augustinsson-lik. Jag köper ju inte det heller.
Mm.
Jag har ingen bild av att Wesley Sneijder var... Han var lite odisciplinerad ibland. Och jag har från mixade zoner erfarenheter av att han inte var trevlig som Dirk Kuyt direkt.
Nej.
Mot oss journalister.
Nej.
Var ganska dryg. Men jag hade ingen bild av honom att han skulle varit oseriös.
Nej, inte oseriös heller. Men det behöver inte vara svart eller vitt. Det finns en gråzon däremellan. Han har varit lite för slapp ibland kanske. Men så här tänker jag också, Johan. För att jag känner lite sympati med Wesley. Jag känner igen mig lite grann i det här. Jag kan ju känna då, efter nästan 15 år som jag har varit på offside, får jag ibland frågan så, ska du vara
kvar? Vilket var ditt bästa?
Vilket var ditt bästa?
Ingen som har frågat.
Men efter 15 år sådär, man får frågan, ska du fortsätta där på offside? Och så säger man, ja... Tycker det, jag har det rätt gott här.
Mm.
Lite bekväm så kanske. Man kan vara ibland också. Och ibland så kanske jag hade presterat bättre. Eller det vet jag om.
Jag bara fråga innan du tar vidare. För när du började här så var du ju lägst i rang.
Ja.
Du var ju en slav lite.
Absolut,
man säga.
Absolut.
Och även om det var vänliga människor som höll i piskan, så fanns det ju en piska där.
Jag behövde hela tiden på något sätt bevisa mig. Så jag var ju hela tiden i framkant. Jag pluggade, studerade och analyserade varenda jävla text som jag skrivit i offside nästan. För att när jag väl fick chansen, då jävlar skulle jag vara redo.
Mm. Och det var det ju då. Det gick ju jättebra. Ja. Men nu har du då inte... Du har en piska själv i handen möjligtvis som du kan prygla dig själv med. Mm. Som han Silas, eller vad heter det? Da Vinci-koden. Mm. Men den låter du då vina inte så ofta. Eller hur menar du?
Ja, men lite så. Men ta... Vi nämnde Erik Nive här tidigare till exempel. Att han har ju... Jag kan säga så här. Jag kan säga att det kommer någonting. Har det hänt något spännande i Moldavien? I moldaviska högsta ligan. Det är någon som tweetar ut om detta, någon utländsk journalist. Och så känner man att detta är ju en bra story säkert. Skillnaden mellan mig och Knive är att Knive klickar ju på den länken. Kör en Google Translate. Översätter den. Och så tar han med sig det in sen. Och uppdaterar alla sina följare. Han kan använda detta sen när han sitter i någon podd. Och drar den här storyn. Jag har ju bara liksom en vag känsla. Det händer någonting kul i Moldavien. Jag kan ju inte bränna av den där. Och få den där. Pluspoängen. Det hade jag gjort om det var för 15 år sedan.
Jag tror dessutom att han gör mer än så. Att bara klicka på en länk som du inte orkar klicka på.
Nej.
Han tar ju reda på mer grejer än vad du gör.
Absolut.
Genom det får han en otrolig koll. Och kan veta att där finns det en story som väntas på att skriva från Egypten. Och där finns det en från Moldavien. Och här finns det en från Sverige.
Ja, man har ju ett litet dokument kanske, Erik Nive. Han bygger på en sån här bank med idéer. Detta ska jag ta vid den tidpunkten. Vänta in tajmingen och så. Jag har ju ingenting i mitt dokument. Jag bygger inte upp någon sån bank.
Nej.
Han orkar. Jag orkar inte riktigt alltid.
Men du brukar orka.
Jag brukar orka. Och det är därför jag känner igen mig lite grann i Wesley Schneider att... Hade jag velat så hade jag kunnat ligga på Erik Nivas nivå.
Intervju i journalisten, motsvarande rubrik då. Jag hade kunnat vara Erik Niva, bara det är inte feel like it. Precis som för Schneider är det bekväm sak att säga också.
Jag vet det.
Jag vill också säga att eventuellt oroade prenumeranter. Det är inte så att du går runt och är slapp.
Nej för fan, absolut inte. Så är det inte. Och när jag är som bäst, då är jag bland de bästa. Det vet jag om, men jag är inte där tillräckligt ofta. Så är det faktiskt.
Ja.
För att jag inte riktigt har det drivet i mig. Nej, men jag tänker att Wesley Schneider kanske också levde under samma tankesätt lite grann som jag har gjort här under våren. Fast han levde kanske den under flera år sådär. Att fan, det går ändå ganska bra. Folk lyssnar, folk hör av sig med mejl. Fan vad bra podd ni har. Jag kan skriva texter i offside. Det blir bra nummer. Och folk tycker att vår coronadagbok var bra och sådär. Folk märker ju inte så mycket om man tappar några procent. Men de procenten som gör... Att man slutar nomineras i Stora journalistpriset, slutas utse till års journalist. Så bara är man en av alla i mängden som Wesley Schneider till sist blev.
Ja, men med ganska duktiga meriter då. Ja, men parallellen funkar ju hyfsat, för du är ju inte någon... Alltså han var en av världens bästa fotbollsspelare, men kanske utanför, förutom året 2010 då. Mm. Som ju var ett otroligt år, där han, det är väl bara några månader, vinner Champions League... Och sen tar Holland fram till VM-final. Det speciella med den Champions League-finalen var väl att Inters mittfältare Cambiasso och Zanetti var så bra. Och ingen av dem blev uttagen av Maradona sen. Mm. Men frånsett det så var han väl strax under absoluta toppskiktet. Mm. Och du är ju inte heller så att du är någon som är vikarieträsk. Det går ju gått bra för dig. Men du är inte Erik Niva så att säga. Så parallellen är ju okej. Okay. Men det är också bekvämt med det, för Schneider har ju tåget gått. Han kan ju jobba vidare på den här storyn nu. Att det, man kan också tycka att det är ganska girigt av Schneider. Det finns ju, man kan ju ta hans brorsor till exempel. De var ju tre bröder. Wesley, Rodney och Jeffrey. Fördomsfullt tänker jag att de var lite osköna i skolan. Mm. Mm. Men Schneider är mellanbarn. Wesley alltså. Äldsta brorsan var väl Jeff. Och det gick väl okej för honom, men nådde aldrig några höjder. Men yngsta brorsan, Rodney, en liten sladdis, ansågs ju vara ett stort löfte. Han fick spela med ungdomslandslag i Holland. Och då är man ju inte dålig.
Nej.
Och han var med i Ajax. Och enligt Wesley, storebrorsan själv då, så kom det ett erbjudande till lillebror från Real Madrid. Mm. Det kanske var när Wesley var i Real Madrid, jag vet inte. Och brorsan var väl 17 eller någonting, om att Real Madrid ville ha honom. Och Wesley Schneider intog då Stefan Lundin-positionen att det är för tidigt. Du måste slå igenom i Ajax först. Jag stoppade flytten, sa han mer eller mindre. Sen har det ju inte gått jättebra för Rodney Schneider. Han har långsamt fått sämre klubbar och nu tror jag att han är i nästan någon gärdsgårdsklubb i Holland. Då kan man ju tänka att det hade varit kul om det ändå skulle gå neråt, att jag fick se hur det var i Real Madrid ett år.
Testa på det lite.
Ja, och nästan varit lite arg på storebror som valde det nyktra valet. De har väl mer anledning att vara bittra. Det är ju väldigt fåfängt och nästan taskigt av Wesley Sneijder att vilja gapa efter mer när man har vunnit Champions League och skytteligan i ett VM.
Alltså, indirekt så säger du också att det är fåfängt.
Ja, det är ju, och mig, du pissar ju lite grann på massa journalister som harvar och kämpar. När du säger att du, och jag vet ju att du går inte runt här och drar benen efter sig. Jag kan ju förstå känslan när man känner att man skrivit ett reportage och man känner att det här blev bra, men hade kunnat blivit
ännu bättre.
Och det känner man ju nästan alltid när man läser andras reportage med. Mm. Om jag som redaktör fick bygga om lite, eller om du hade slagit det här samtalet till den här personen här, så hade det kunnat bli ännu bättre. Men det är jobbigt när man känner så själv. Mm. Och för ett av budorden här har ju varit att vi går över ån efter vatten. Mm. Att man inte ska nöja sig. Och när man faller in för att man stannar vid den där ån och nöjer sig med det lite grumliga vattnet, så infinner sig också ett visst mått av självhat kanske. Mm. Och jag tror det här händer bara dig ibland. Mm. Jag tror att du överdriver lite här.
Det gör jag för att göra en poäng, absolut. Men jag vill avsluta med att säga att sympati till alla Wesley Sneijders som tror att de kan bli större än vad de blir.
Riktigt osköna typer som liksom fick saker som jättemånga hade drömt om. Ja. Men som bara, hade jag bara gått in för det lite mer, då hade jag kunnat varit kungen. Kanske ett tips till dig då när du ska skriva reportage framöver, Anders, när jag så småningom ska glida in i lite föräldraledighet här, är att du kanske inte ska vara så himla noga efter att hitta den bästa storyn alltid. Så jag börjar tänka mer och mer. Jag sa ju i början här av avsnittet att det hade varit kul om Adam Lundqvist, eller för all del du, hade varit med block och penna och kanske en kamera på de här MLS och NBA-hotellen. Det är ju egentligen en miljö som man känner är rolig att vara i, med karaktärer. Som står i betraktat så ser man ju inte att det finns ett klimax där riktigt. Mm. De ska spela den här turneringen. Någon kommer vinna den, men det kommer ingen bry sig om.
Mm. Det kanske är klimax. Det kanske är när man är sån för att åka Flumrider med LeBron.
Ja, det hade ju varit. Det hade varit fint att få på bild åtminstone. Det är en lång kö av MLS och NBA-spelare och man märker hur många liksom anpassar sig i kön.
Alltså är det de där bilderna man får från Liseberg eller Gröna Lund, vet, som man kan köpa efter man har åkt.
Ja, just
det. Man ser livrädd ut när man åker ner för det här stupet. Så har Mange och LeBron som håller om varandra.
Ja, det hade han ju
gillat. Det är ju fint, det är ju Disney-slut.
Det är det ju, men det hade ju varit rätt otroligt om du fått det klimaxet. Jag lyssnade när jag körde bil häromdagen på, det var inte Sommar i P1, men det var reklam för Sommar i P1. Det var om årets sommarvärdar och så fick man höra lite vad de ska prata om. Här kommer Albin Ekdal i 10 sekunder och berätta mitt sommarprogram och sen kommer Sofia Wistam. Och jag slogs då av, återigen, som har varit mycket med Sommar de senaste åren, att de är torsk på stories. Mm. Det är nästan VM i trauma att man ska berätta om något otroligt hemskt och jobbigt som har hänt i ens liv.
Allt är imperfekt.
Ja, det är sällan någon som befinner sig, här sitter jag om och piss. Mm. Vi får se hur den här sändningen går. Ja. Och det hade varit intressant. Men de har ju alltid klar, nu ska ni få höra hur jag klarade besegra mina demoner eller vad det nu är. Dels hade det varit kul om någon vågade göra något oväntat. Om Greta Thunberg hade pratat om, jag är såklart känd för alla ni som lyssnar som klimataktivist nummer ett. Men jag är också väldigt svag för tv-serien Days of Our Lives. Jag tänkte prata i 90 minuter om den nu. Mm. Folk har blivit arga, men det hade varit roligt gjort av Greta Thunberg. Men jag spydde då lite på att allt måste vara de här otroligt starka storiesen. Mm. Och tänkte då faktiskt på att jag börjar allt mer gå åt hållet där story inte är så viktigt för mig. Mm. Vi säger ju det på Offside att när vi ska ge grönt ljus för om du får göra ett reportage eller inte, så ska det vara vissa komponenter där. Det ska finnas en timing, varför gör vi det här just nu, det här jobbet. Det ska finnas en spännande miljö, bra karaktärer kanske. Och så ska det finnas en story förstås. Mm. Storyn var, kommer de gå upp en serie för att vara en väldigt formulär 1A-story då? Eller någon som har en personlig utmaning framför sig de här veckorna. Men jag vet inte alltså. Jag börjar mer känna att när jag minns på bra böcker och filmer eller reportage jag läst och undrar varför jag gillade dem, så är det mer att jag har trivts att bara befinna mig i den världen lite. Och jag tror det är därför också som jag uppskattat att Allsvenskan har gått igång. Att det liksom, det här puttrar på igen. Jag märker att det betyder saker för de allsvenska supportrarna till Norrköping och AIK. Och jag behöver inte höra de här poddarna där folk dissekerar Allsvenskan, men jag lyssnar gärna på supporterpoddar har jag märkt nu, för att Bara att de är igång gör att det blir lite normalt för mig. Mm. Och hur det sen ska gå, det är klart att jag bryr mig om det. Men det är bara skönt att vara i den världen lite igen, tycker jag. Mm. Där är det strul med D-play. Där går det bra för Norrköping. Hur ska det gå för HIF? Ja, hur ska det gå? Men den frågan, den är nästan inte viktigast för mig. Mm. Jag bara njuter lite av att vara i det. Och så kan det vara när jag väljer att se om filmer med. Att jag vet hur det ska gå. Men jag vill bara vara i den där världen lite. När Simon Bank, som jag uppskattar, skriver... Jag läser nästan honom lika gärna om det är inför en match mellan Sampdoria och Genoa än om han har träffat en person och det ska bli ett starkt möte. Jag vill bara gå in i den världen en stund. Mm. Jag har börjat nedvärdera storyn. Mm. Hur känner du för det?
Jag förstår vad du menar. Men jag tror ändå att du bara vill vara i en värld en stund. Men läser du en roman eller om du ser på en film så kanske det är så att det du minns är... en härlig scen eller att det är en vass dialog. Det kanske inte är nödvändigtvis att du bryr dig om vad som händer i filmen, men någonstans, även om du bara liksom gillar att vara i allsvenskan och höra om ditten och datten och se några matcher här och där och så, alltid handlar det ju ändå om att det finns en dramaturgi. Någonstans har du en tabell att få det. För jag menar, det är helt ointressant att sitta och kolla på HIF när de möter Elfsborg. Om du inte vet om att de ligger i botten, att det är krisrubriker på alla möjliga sätt.
Okay.
Så därför så krävs ju att det är en dramaturgi hela tiden. Och tabellen är ju den.
Ja, köper det. Och det är klart att även i ett reportage eller en film så måste det finnas en story, så att säga. Mm. Men storyn kan ju ibland vara... Ibland är storyn så här, gud vilken bra idé, vilken bra story, den ska vi göra film av. Som till exempel den här om Beatles...
Ja, men story är ju... Det är ju likställa med dramaturgi ju.
Ja, okej okay då. Men ta den här filmen, heter den Yesterday? Mm. Där någon har kommit på idén som var ganska bra. Mm. Med att en person vaknar upp en dag och han är den enda som vet att Beatles har funnits. Resten av världen vet inte det. Mm. Och han kan då göra Beatles låtar och bli... Det är ju en bra idé för en film. Men skittråkig film. Mm. För det är ingen härlig värld att befinna sig i. De slarvar bort den. Det finns inte tillräckligt bra hantverk i det. Och du sa ju förut till mig att fundera på att se om Into the Wild ikväll. Mm. Och då frågar jag, vilken film har du sett om mest här i livet? Ja, det är nog Into the Wild. Mm. Då sitter ju inte du och kollar på och undrar. Du vet att han ska dö där i bussen, där uppe i vildmarken. Du sitter ju för att du vill se honom och Vince Vaughn på en skördetröska, dricka en bärs och titta ut över vidsträckta vetefält. Och så är det Eddie Vedders musik där bakom. Du vill också bara gå in i den världen en stund.
Absolut, och det är ju ett bra exempel på en film där man nödvändigtvis inte bryr sig så mycket om vad det är som kanske händer med Christopher McCandles, som han heter, huvudpersonen, som spelas av Emil Hirsch. Det är ju mer bara att det är en härlig film att ta sig in. Många olika scener och musiken och så. Det är liksom ett långsamt täcke som man kan lindas in i på något sätt.
Mm.
Där det inte är...
Ett långsamt täcke?
Ja, det säger jag. Ja. Hade jag förberett mig igår?
Då hade du sagt tyngdtäcke.
Precis. Så absolut, och det är ju den enda filmen som jag har sett mer än en gång på bio till exempel. Mm. Jag, den kom. Och det, där finns det ju någonting i det som du säger, att det är inte story nödvändigtvis som är grejen med filmen, utan det är ju de olika scenerna som man vill gotta sig i.
Så här då, man måste sälja in det med en story till tittare och till läsare. Mm. När jag åker till Degerfors där i januari så säljer jag in det med kanske ingressväg att Degerfors är en anrik förening. Här finns mycket fotbollskultur och historia. Men nu har de också någonting på gång. Jag uttryckte det väl kanske lite spetsigare än så. Mm. De har en bra trupp och de hoppas kunna nå allsvenskan igen det här året. Det är ju en ganska svag story.
Mm.
Det är liksom, det skulle man kunna säga om 4 olika lag i varje serie inför varje säsong. Att de här hoppas kunna gå upp. Men jag tänker då att den här världen kommer vara kul att skildra. Och folk kommer tycka att det kanske är roligt att läsa om. Jag vet att det finns karaktärer. Och sen måste jag sälja in det om att de har det här på gång. Och att de har bra trupp och de ser ljust på framtiden.
Mm.
Men om någon av det liksom, återkoppling jag fick och en del som gillade texten, var det ju ingen som skrev att så här, vad kul att de verkar vara lite på gång, utan det var ju något roligt som någon har sagt, något beskrivet från deras värld, att man vill vara där en stund. Och så tycker jag ofta, om du ser om Into the Wild så, jag ser Sagan om ringen ibland, jag älskar inte den filmen, jag nästan stör mig ihjäl mig på Frodo, och det är ju huvudstoryn där, ska han lyckas förstöra den här ringen och kasta den i elden? Jag scrollar alltid förbi honom och Sam, för jag klarar inte av Frodo, jag vill bara se Legolas och Gimli och Aragorn springa på fält och bara vara i den världen en stund och sen får jag gå ut igen. Så man säljer in det kanske med en story, men sen vill man bara att det ska vara lite verklighetsflykt ett tag och puttra in.
Mm.
Och så fungerar allsvenskan för mig nu i alla fall. Men utan den där tabellen, det är väl en förutsättning att det finns då. Mm. Men sen är svaren, ja, det glömmer man rätt snabbt.
Mm. Ska vi sluta, avsluta med att vi är ena som det?
Ja, det gör vi. Mm. Och så säger vi då att det här avsnittet har vi gjort i samarbete med C-more, där du kan se alla matcher från Serie A och La Liga. Och i Serie A kan du den 24 juni ikväll, om det är onsdag, se Inter, Sassuolo, Atalanta, Lazio och Roma, Sampdoria. La Liga bjuder på Real Madrid, Mallorca, Real Sociedad, Celta Vigo och Alaves, Osasuna. Sen fortsätter det med en massa matcher i helgen från båda ligorna, bland annat Juventus Lecce på fredag, Celta Vigo Barcelona på lördag och Milan, Roma och Espanyol Real Madrid på söndag. Man går in på cmore.se för att läsa mer om deras utbud.
Därmed så avslutar vi med att citera Christopher McCandles i Into the Wild när han säger att glädje är bara på riktigt när den delas. Ta med dig det.
Också svagt.
Så jävla svagt.
Ja, ta hand om er.
Vi hörs om en vecka. Hej då.